Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det här är Bögministeriet, en gravt homosexuell podcast där ni får följa en grupp vänner som fläker ut sina liv i eten. Det handlar absolut inte om sex, eller jo, det gör det, men också en hel del om relationer, känslor, drömmar, frustrationer, ja, helt enkelt om våra liv tillsammans. Hjärtligt välkomna!
Hej och välkommen till veckans avsnitt av Bögministeriet. Här sitter Camilo Martinez och berättar om när Bögministeriet startade. Och
det var den första podden någonsin.
Liksom. Ja, exakt.
Det var nytt och spännande. Liksom. Så kul att jag håller på så länge.
Det var, var det kritat perioden eller var djura? Eller vilken...
Så länge sedan, men det var ju liksom... Ja, men du vet.
Medeltiden var det i alla fall.
Innan smartphone.
Innan smartphonen.
Ja. Ska vi inte sätta tidslinjen så. Vi fyller ju faktiskt 10 år nästa år. Gör vi.
Ja, det gör vi. Och vem har vi här som pratar för en gångs skull?
Vi har också med oss mig, Micke Kasanovic.
Jo! Så jävla kul att du är här, Micke.
Att få kunna komma ner. Jag är nere i Stockholm och för jobb faktiskt på måndag. Och då tänkte jag passa på att hänga med mina härliga vänner.
Mysigt. Underbart att ha dig här, Micke. Verkligen. Vi har saknat dig.
Vi har saknat dig och jag som ska leda skutan idag heter Anton Renström. Mm. Vi sitter här och är mysiga idag. Mm. Det är liten, gud, ja. Idag är det en liten sån här bakispodd.
Han är lite mosig idag.
Lite mosig.
Mosig är rätta ordet, det är exakt så jag känner.
Gör du hur Thomas mår? Ja. Han är ändå liksom till åldern nu. Vi har alltså varit på kalas igår, ett fantastiskt kalas.
För våran minister Thomas, som ni ju vet, eller de som lyssnade på förra veckans avsnitt vet ju att han fyllde 50. Och så hade han ett litet firande med närmaste vännerna. De närmaste sörjande.
Det var så fint.
Roligt.
Vi hade, vad heter det, likvake.
Alltså, för detta minister Mårten och deras kärven Katarina hade ju skrivit om Carolas främling.
Ja,
verkligen. Alltså, den är ju helt magisk. Ja, vi borde ju typ lägga upp den. En liten snutt. Alltså, så bra.
Ja, men jag borde lägga upp i alla fall refrängen.
Ja, ja, ja. Så det är en snuskig Thomas främling.
Precis.
Skräddarsydd för Thomas. Precis. Marie Jansson.
Verkligen, specialskriven. Mm. Special edition.
Ja, men det var en mycket fin afton. Faktiskt.
Ja, det var det verkligen. Men så det här tänkte jag då, så här, när man sitter här, det är söndag idag också, i vanliga fall spelar vi in på onsdagen, men tack vare att Micke då är här i helgen, så spelar vi in lite tidigare. Så det är en annorlunda setup också för oss att ses på en söndag och lite mysiga. Med chips och juice som vätskeersättning och inte så mycket klunkande viner i glasen denna dag. Men då tänkte jag höra lite grann så här, hur är ni först och främst när ni är bakis? Hur är en bakisdag för er?
Jag är jättelat, jag är verkligen en lat
bakis. Ja, men när man är bakis, alltså, det är bristen på sömn och så alkohol. Och även om jag då slutade dricka alkohol men runt 2 igår, för att jag liksom försöker vara så här, okay, men drick bara vatten så slipper du må så dåligt, och det funkar ju, jag mår inte så himla, jag är inte liksom så här illa bakis och inte ont i huvudet och så. Men jag blir ju med ju verkligen, alltså jag orkar inte röra mig 5 meter, och får jag minsta chans till att vara lat så hoppar jag på det direkt.
Men jag tycker det är mysigt ifall man har det liksom trevligt hemma att bara kolla på serier och sen så somnar man mitt i allting och sen så vaknar man och äter en macka och sen så tar man lite jobs, kanske en promenad. Men jag och Filip håller ju som sagt på att renovera hemma och måla, så det är ju kaos. Mm. Så sängen står i vardagsrummet för att vi håller på så.
Nej, vad jobbigt.
Så vi liksom man hittar ingenting. Ja. Allt ligger liksom i påsar och lådor. Men det är kaos. Det är
de idag... har ju inte riktigt ro att ligga och chilla nej. Heller.
Så idag var det inte jättekul att vara bakis.
Och det finns ju också någonting med liksom bakis. Eller jag, i alla fall jag får ju bakisångest. Alltså jag kan känna igen den smaken av ångesten från alkohol. Förbränningen av alkohol. Och jag blir ju väldigt känslig för den. Så jag vet ju liksom precis. Och då liksom letar min ångest saker. Vad kan jag projicera det här på? Och om jag då, är det, ska jag ha så hemma? Det bara så här, ni borde ju inte ligga här och slöa titta på Netflix. Du borde ju faktiskt göra det här. Det ska stressa mig.
Ja, nej, jag brukar egentligen inte få bakisångest, men jag kan få lite så här, när jag känner att det är någonting jag borde göra. Mm. Då kan jag få lite så här, fan, alltså jag borde ju ha gjort det här. Alltså att man känner sig lite ansvarslös. Ibland när man liksom kanske hade planerat att faktiskt få någonting gjort och sen så bara skiter det sig bara för
Luther,
att
man Luther får en semesterdag.
Ja, ja men alltså
en röd dag för Luther.
Men hur är det när du är bakis, Anton?
Men alltså jag påstår ju också att jag aldrig blir bakis. Och det menar jag med att jag mår ju aldrig illa. Jag kräks aldrig. Jag blir aldrig fysiskt dålig.
Mm. Eller innebär det här att det är ett konstant tillstånd för
dig? Jag är ständigt berusad.
Det blir bakis om du liksom
börjar. Nej, exakt, hela tiden. Ja, det är det som är tricket. Man kan inte bli bakis om man dricker hela tiden.
No. Nej, men jag blir inte illamående och jag får väldigt sällan huvudvärk och jag blir väldigt sällan påverkad rent kroppsligt. Så. Men däremot så kan jag, alltså jag kan ju vara trött och känna mig seg och nedslagen och jag ångest vill jag inte drista mig till att använda det ordet, men man kanske inte mår, alltså det är väl demonerna kanske river runt lite extra.
Ja.
Och att jag brukar beskriva det som att jag vill ofta ha väldigt mycket frisk luft, att jag vill gärna att fönstret står öppet.
Just det.
Och jag vill gärna inte att t-shirten håller fast så mycket runt halsen. Jag vill ha ganska mycket luftiga kläder som gör att man känner sig fri.
Alltså, alkoholsvettning är ju det värsta.
Ja. Oh. Man vill ju inte ha på sig en tight skjorta och kostym.
Nej, gud,
så man känner sig instängd. Så jag vill nog vara ganska fri, tror jag, när jag, så här, att jag känner så här, och gärna inte ha så mycket planerat heller, att det är så här,
inget planerat helst.
Nej, helst ingenting, men det är bra att ha någonting så att man inte bara såsar ihop helt och hållet. Det är bra att man ändå har någon typ av hållpunkt att vakna upp till, så att man har
det
något.
Bäst är ju på sommaren när man kan bada eller ta ett dopp eller om man är på semester och badar i pool, för pool känns så här fräsch, och sen så, typ, så ligger man i en så här rent hotellrum med nya lakan och bara, då kan man vara bakis.
Nej.
Och så äter man något gott.
Men det finns också någonting, en sak som jag gillar med lite bakis, det är man är så trött och då ligger ju nerverna lite utanpå huden. Så att då räcker det kanske med att se så här, en reklamfilm för någonting sorgligt och bara sitter man och lipar. Det tycker jag är ganska skönt. Jag bara...
Där kan jag säga, Micke, också, nu är du lite yngre än vad jag är, men det kommer också med åldern, nerverna utanpå. När du kommer upp till min aktbara ålder, så kommer du också börja gråta för en reklamfilm som går på tv utan att du är bakis. Då kommer det bara att det är fint. Och när du är ännu äldre börjar du gråta för att du ser vackra saker ute och bara så att du är glad att få uppleva dem fortfarande.
Jag är ganska gråtig av mig när jag ser. Jag har precis kollat på Pose. Alltså, gud vilken bra serie. Jag älskar. Och den är ju så fin för att den... Det är ju liksom en dramaserie om livet i New York ungefär. Och sen så är ju Foundation liksom ganska... Men det var jättejobbigt med AIDS-krisen och liksom att vara transperson och så. Men den är så fin för att den förutsätter... Normalt när man ser filmer med HBT-personer, man kollar Brokeback Mountain, liksom det var våld. Man väntar hela tiden på att när ska våldet drabba dem. Samma med Boys Don't Cry. Det var ju också så här, det är inte en film som man bara sitter och liksom bara, åh, det kommer gå så bra.
Det är ingen mysig
film. Man sitter hela tiden och väntar på när kommer våldet. Nu har det gått för bra för dem, nu måste det rivas ner. För det är de berättelserna som nästan alltid har berättats. Och Pose är inte så. Så att för mig så tog det säkert 4 avsnitt när jag liksom slappnade av det. Jag bara, jaha, nej men vänta ett tag. Det är inte allt. De försöker inte hela tiden vara så här. Och nu gick det bra och sen så blir allting jättedåligt. Utan det är mer liv som att...
Det är ständigt lite dåligt.
Ja, men det som är lite dåligt, det fanns också så mycket kärlek med att så här, ta hand om varandra.
Och sammanhållning.
Och sammanhållningen. Och den gjorde, alltså gud, det var så många scener som jag grät. Och sen så grät med dem. Hade jag varit dessutom bakis så kanske jag hade grått till dem hela avsnittet istället. Se förtexterna. Wow!
Men du var inne lite grann på vad du gör för att bota baksmällan, att ta ett bad på sommaren. Men har ni några andra såna här...
Ja, men mat.
Mat.
Oh.
Men vill du då ha fett, eller vad är det för typ av mat som du vill ha för att...
Alltså, det behöver faktiskt inte.
Vad är bästa bakismaten?
Nej, men jag har faktiskt inte en sån att det måste vara pizza eller burgare. Nej. Utan jag älskar ju mat. Jag äter ju väldigt mycket och jag äter gärna hela tiden. Liksom. Och det är ju i princip samma sak. Då vill jag bara unna mig någonting som jag verkligen är sugen på.
Mm.
Det kan vara typ indiskt eller thai. Eller, alltså precis bara det som kommer upp. Man bara,
Så bara lustbaserat?
Ja, verkligen.
Mm. Har du något sånt då?
Men jag gillar ju, jag är inte sugen på pizza och pommes frites och hamburgare och så. Jag är ju väldigt sugen på så här lite fräscha saker, typ som...
Sushi?
Nej, inte sushi. Uff, det är jag väldigt sällan sugen på. Men typ en caesarsallad. Ah, jag vill ha lite krispigare. Mm. Jag vill ha en lite annan textur på sådär.
Jag är ofta sugen på juice.
Juice, absolut. Det är
därför jag hade med mig en sån här brännhult.
Precis.
Så gott.
Det är väldigt gott. Mm. Och sen kan jag också vara väldigt sugen på någon sån här... ibland kan det bli så här kåldolmar.
Mm-hmm.
Alltså någon typ så här klassisk. Ja, mm. Så, eller kanske någon trevlig... Ja, i och för sig det är fettigt, i och för sig lasagne och så. Men oftast är det någon typ av lite matigare salladsfräschhet. Mm. Avokado kan jag få, super, men det är fett i det också. Mm. Men inte den här ostdrypande pizza.
Jag gillar pizza också, men det är inte liksom det som är... Det behöver inte vara.
Nej.
Hamburgare eller pizza.
Nej, men för mig så är dagen efter... Det är salt. Ja. Ofta, men det är också för att... om jag har lärt mig några trick då under min... karriär som partyare, så är det ett faktiskt att, men sätt en tid, om det, som idag, bara, vi skulle podda idag, så jag visste att så här, det kan inte bli hur sent som helst för att jag behöver sova och vara lite sammanhängande. Och då, så då var jag så här, okej, men jag slutar dricka efter två, då dricker jag bara vatten. Och sen så kan man liksom vara ett par timmar till på festen fast man bara dricker vatten, för att man behöver liksom en tid. Det räcker inte med att dricka en liter på en gång, man måste liksom dricka lite åt gången. Så att sätta en sluttid och ta ett par timmar, och sen också inställningen, för att det här är någonting som verkligen lindrade väldigt mycket av mina bakfylleångestsyndrom. Det var att istället för att tänka jag ska göra någonting imorgon, så är det så här, nej. Nu, normalt så skulle jag kanske spendera en söndag så här, men nu så tar jag ut den här söndagen i förskott på liksom natten mot söndagen. Så att det, och sen så betalar jag tillbaka, och det friställer någonting i huvudet, för då blir det plötsligt inte så här, jag måste göra, nej, utan jag har ju
typiskt
gått in
mycket
det.
Att hitta på något så rationellt och smart,
alltså,
att
smart och systematisera sin egen bakfylla.
Nej, men det, du vet, man sätter förväntningarna på ett annat sätt, för då blir det ju inte för att jag kan ju ha den här demonen, men just Luther som bara, men borde du inte, men så bakis är det inte.
Men alltså vatten. Alltså, jag har alltid tyckt, jag vet inte om det är för att man är omogen, men när jag var yngre, när folk säger varannan vatten, jag tycker det lät så löjligt. Och det låter ju...
Ja, det låter, jag håller med fortfarande, fast det
låter
sant,
jättelöjligt. Ja. Men fan vad vatten är liksom... Alltså,
det kanske finns någon typ av livet. Bevisning att det faktiskt
Nej,
är...
Men det funkar, och man får en mycket bättre fylla också. Jag, liksom, jag häller i mig vatten när jag dricker.
Mm.
Igår har satt med den här kannan hela tiden. Ja. För att man kissar ju jättemycket också, men det är bra. Man känner sig upp, alltså det blir mycket, mycket bättre eller mindre bakfylla.
Mm.
Och sen så dricker jag också när jag vaknar, bara alltså häller i mig vatten.
Mm. Så varannan vatten helt enkelt.
Mm, ja.
Perfekt. Vi tar en liten break och kommer snart tillbaka. Då när vår kära Micke Kasanovic är back in town, så har han ju fnulat uppe i de norrländska vidderna över någonting. Vad är det du har funderat på?
Alltså, man har ju väldigt mycket tid att tänka där uppe. Och det är ju också bland därför som jag tyckte det var så spännande att flytta upp. Och nu jag sitter och skriver en sci-fi bok och tänker då väldigt mycket på så här, men vad är det som egentligen är unikt för människorna? Alltså, om man skulle då träffa den, vad skulle vara unikt för oss? Och jag har tänkt mycket på kultur. För när man pratar om kultur så förs ju ofta tankarna till fin kultur. Vi pratar ju om fin kultur och ful kultur.
Mm.
Och jag har aldrig varit en speciellt fin kulturell kille. Jag har gått på, jag har varit på ballett, och riktigt bra ballett. Jag har varit på bra opera. Jag kan tycka att det är lite mysigt att gå på museer. Men jag har aldrig känt att det här är liksom jag bara besöker det där i de kontexterna. Medan när det gäller alltså, all den här popkulturen som vi hela tiden, alltså vi, den matas vi ju med hela tiden, och den färgar oss på så många sätt. Så att jag är ju mycket mer påverkad av fulkultur än vad jag är av finkultur. Mm. Liksom finkultur påverkar mig egentligen väldigt lite. Eller direkt ska jag säga, väldigt lite. Så att då har jag liksom funderat på när man pratar om kulturella upplevelser då, så ska det liksom den här frågan som blir ju alltid så här, ja nej, men då var jag såg, eller så ska man dra till med någonting som verkligen är, du vet, så här, ja, men
det kan bli väldigt pretentiöst.
Ja, precis, och lite otillgängligt, men jag tror att för de flesta så är det nog inte så att det är det som ger en, ja, men input eller förändrar ens liv. Och jag ska tillägga att de här funderingarna grundar sig också jättemycket i att jag spenderade mina första 7 år i Polen, och det var kommunistiskt. Det fanns inte popkultur. Alltså det vill säga, vi hade inget, på tv så gick det nästan ingenting. Och det enda barnprogram om något bi som jag inte var intresserad av sändes, för att det var gjort i Tjeckoslovakien. Alltså, bara saker som var gjorda i östblocket fick visas.
Men så var det ju i Sverige också. Det var ju serbokratiska och så. Det var ju inte så att det kryllade.
Nej, men jag kommer ihåg när jag flyttade 85, liksom, tv började, så ett kanal 1 och 2 sände ju inte, började ju sända typ i 5 eller så.
Exakt.
Så det kommer jag ihåg, men då ska du komma ihåg att det här var ännu värre på den. Alltså vi visste inte ens om, jag visste inte ens om att västerländsk kultur existerade. Det fanns liksom ingenting om det. Så att jag fick ju också spendera en barndom där jag inte behövde bli matad med de bilderna som ganska snabbt svenskar, alltså de som är 10 år yngre än mig, de svenskar, de har blivit matade, för att man hade liksom de här kanalerna som Cartoon Network som man kunde få in via satellit. Mm. Och där fanns det reklam, och jag kommer ihåg att jag såg reklamen för leksakerna. Det är klart det väckte någonting hos mig. Mm. Men jag var ju, då hade jag liksom fått spendera första 7 åren utan att få det här påprackat på mig. Och då är inte bara reklam, för jag tänker också i de berättelser som berättas så finns det ju någonting att så här, prinsen, prinsessan, jag blev ju aldrig matad med dem, för vi hade ju inte den popkulturen. Nej. Så att jag kunde liksom forma de här första 7 åren, så hade
vad
jag
gjorde du då? Influencer.
Nej, men alltså, som barn jag var ute, jag kommer ihåg, jag var ute och lekte,
och
jag
lekte på teater och ballett.
Precis. Det är jättemycket sånt i kommuniska podden. Nej, men så jag var ute, jag kommer ihåg att det var liksom, det fanns en bok som jag tyckte om att läsa, och så det är liksom en, och så mina enda popkulturella, ska jag säga, upplevelser som jag minns från mina första 7 år, det är en bok som jag läste som handlade om några pojkar som blev inlåsta i en grotta och liksom så här, hur de skulle ta sig ur därifrån. Och så såg jag en, tror jag återigen tjeckisk eller någonting, film om en vampyrbil som jag tyckte var lite spännande och som jag egentligen inte skulle få se, för det var ju alldeles för sent och så, men vi bodde ju så litet så att jag tror att mamma tittade på den när jag låg i sängen och bara och den är jättebisarr, en vampyrfilm som suger blod genom gaspedalen, alltså jättemärkligt. Så det var liksom mina två grejer, men jag tror också att det gjorde någonting att man helt, att du vet, när man inte blir utsatt för berättelser där man helt plötsligt börjar jämföra sig själv med någon annan. Så ger det, tror jag, en annan inställning. Och sen när jag började konsumera popkultur då, så för mig så var jag liksom, finkulturen var ju aldrig, jag tyckte det var lite för svårtillgänglig och abstrakt. Jag var ju väldigt mycket så här, nej, började läsa Stephen King och så.
Men du måste ju ha fått en chock då ni flyttade till Sverige, för då måste du ändå ha, för jag menar då flyttade du hit 85?
Ja.
För jag menar, då hade du ändå börjat luckras upp lite igen, så det fanns lite mer.
Ja, dels, alltså, jag kommer ihåg att bara det här att Alfons Åberg, det var lite gammal för Alfons Åberg som 7-åring, men du vet, det var
men
så
du gillar det ändå.
Ja, men jag var så fascinerad. Jag bara, alltså, det fanns, jag tyckte det fanns så mycket. Alltså, du vet, jag såg fram emot varje dag och bara titta på tecknet, för att jag hade aldrig sett så mycket liksom, tecknat på den nivån.
Och då var det tecknat stillbild som...
Ja, exakt.
Alfons fyller 8. Ja. Då var det en bild på en pojke och en tårta. Det var inte så att pojken rörde sig.
Nej, exakt. Nej, men det fanns någon nyhet. Jag kommer fortfarande ihåg den här vignetten till så här, Alfons Åberg. Det fanns liksom någonting jättemysigt. Jag har liksom ganska starka minnen att jag sitter framför den svartvita tv som vi då hade och bara... Nu kommer Alfons.
Nej, jag hade en svartvit tv.
Ja, men det var en liten, det var, vi skaffade en större. Det här
låter
en liten,
ju väldigt påvärt.
Ja, men det, sen så fick jag ju, jag tyckte det var jättebra, för jag fick ju den lilla svartvita tvn till mitt Nintendo så småningom då, som vi skaffade den någon gång sen 80, 8 kanske, ja. 9.
Jävlar. Jag har ju växt upp med Astrid Lindgrens alla olika berättelser som har filmatiserat. Eller,
alltså de filmade berättelserna?
Ja, precis.
Eller böckerna? Eller?
Nej, både och. Mm. Böckerna. Det är nog de första böckerna jag läste som liten var Emil faktiskt.
Mm.
Som jag läste flera gånger. Jag älskar den. Men jag tycker verkligen om Astrid Lindgrens olika, liksom, kallar man det serier? Det är ju liksom Vi på
karaktärer.
Barnen i Bullerbyn, Emil i Berga, Astrid Lindgren, alla de här. Jag älskar ju dem. Och jag tycker fortfarande om det finns ju på Öppet arkiv, Vi på Salkråkan.
Mm.
Och det är ju massa debatter för de ska göra en ny.
Ja, gud, jag hörde det.
Vilket jag inte, alltså, man kan prata mycket som helst om det. Jag tycker inte man behöver göra en ny. Jag älskar Salkråkan, precis som den är. Den är underbar och jag älskar att den är så himla, som fler utav Astrid Lindgrens berättelser, de är så himla, det är så lågt tempo. Men det är så vackert och hennes röst
det
också.
Det på den tiden var det lite lägre tempo i saker och ting.
Jo, men det får ta tid. Men Salkråkan är ju en väldigt speciell serie där man kan typ de filmar en fjäril och sen så kommer Tjorven där och sen så hör man någon
sjunger
lite musik.
Runt.
Sjunger runt. Alltså den är liksom, det är så mysigt att bara ha det på. Jag vill typ att om jag hade barn så hade jag velat att de kollar på det mer än att kolla på Cartoon Network.
Men det har du rätt i. För mycket av Astrid Lindgrens filmatiseringar, de är ju också natursköna.
Mm.
Det är ju Emil också. Man får ju mycket vidd. Grinden är väldigt viktig. Sen man ser åkrar när man ser vatten och skog. Så allt det där är ju viktigt. Så det är ju mycket så. Pipp kommer jag inte riktigt ihåg. Men
det är lite likadant. Villa Ville Kulla.
Alla barn i Bullerbyn och så vidare. Det är väldigt mycket fokus på naturen också. Och jag menar hon månade ju om att barn skulle få vara fria och leka och klättra i träd och vara tokiga och att barn skulle få vara barn. Så det var säkert viktigt för henne också att få med de elementen så att det inte bara var storyn.
Men jag tycker inte så att du säger det här med finkultur och fulkultur. Men för egentligen, vem är det som avgör något sånt? Det är ganska pretto att säga, även om det är ganska uppenbart att ballett och opera och teater är liksom, det är ju det som man kallar för finkultur. Men
jag tror att det bara har att göra med alltså som ett, det har en lång historia och ett arv. Så är det ju liksom det. Tittar du på så här klassisk musik och konsert och ballett och opera, så har de alla liksom en jättelång historia, medans film inte har det.
Nej, men så är det. Det är det som är förklaringen. Men det du säger att det här med populärkulturen är mer att det är liksom den som du på något sätt.
Nej, men det är den, alltså, alla ögonblick som jag ska liksom tänka på liksom, vilka, alltså, vilken typ av kultur kan jag verkligen se och har påverkat mig, och då blir det ju väldigt,
alltså, är det inte så egentligen för typ nästan alla människor?
Jo, det är absolut egentligen. Men jag tror inte att vi tänker på det, för jag tror också att när man ska prata om kultur så blir det alltid också så lite pretentiöst för att det blir lite, för då ska man ju liksom prata om de här, ja, alltså den här boken, det finns ju också någonting med att vissa böcker måste man läsa.
Absolut.
För att de här är, och, men vet du, jag tänker att tider förändras och det vi, de historier vi behöver höra förändras och de perspektiv vi
verkligen
får förändras. Och
jag tänker också att det förändras också med utbudet. Jag menar så här, som du säger, när du växte upp i Polen så såg det annorlunda ut. Och när jag växte upp i Norrland på slutet 70, början på 80-talet, såg det också annorlunda ut jämfört med idag. Idag, ett barn idag ser ju den här populärkulturen som ett naturligt inslag. Jag tror inte att varje barn idag ser operan som något finare, utan det är något som finns där. Men det är inte lika naturligt som kultur. De kanske ser populärkulturen som mer närvarande, för det är så integrerat på något sätt med hela internet. Nu låter jag 100 år gammal, men med internet och alla de här devicesarna som vi jobbar med idag. Jag menar, vi är ju i framtiden idag på ett helt annat sätt än vad vi var då. Då var det ju med sig, men du köpte en biljett, gick in på biografen. Du köpte en biljett, gick in på den här konserten eller operan eller dansen eller vad det nu var. idag så kan du få de här sakerna till livs på ett helt annat sätt.
Mm. Idag kan du sitta på tunnelbanan och
exakt.
Se
och du kan se och du kan se en utställning som pågår i Tokyo samtidigt som du är i Sverige.
Nu när det är massa digitala
verkligen.
Utställningar.
Och det känns ju helt naturligt att det är på det sättet.
Men jag tänker också att det är en annan sak som man också tänker har förändrats. Jag pratade med vår minister Robin häromdagen och vi pratade om Witcher som jag liksom så här, många som gillar fantasy liksom har känt till Witcher och sen så blev det ju en serie på Netflix med Henry Cavill som är så fucking jävla het i den serien som man orkar inte. Och den serien är också jättebra. Alltså Witcher, gillar man liksom fantasy lite så är Witcher en jättebra serie. Den är baserad på böcker skrivna av en polsk författare. Och de böckerna blev ju populära först efter att en spelstudio hade köpt upp rättigheterna och gjort en spelserie, en jättepoppig spelserie. Så att, så att böckerna ledde till en spelserie som i sin tur ledde till en Netflix-serie.
Jag har inte sett den serien, har du det?
Nej.
Alltså, ska säga så här, det är inte någonting man kanske kollar på om man inte gillar lite där, för det är liksom lite så här, men sett i någon slags typ medeltida setting, liksom det är svärd och så.
Det låter extremt nördigt.
Ja, nej men, lite så, men den är ju, jag skulle säga att den här är väl inte nördigare än Lord of the Ring eller Sagan om ringen. Liksom.
Okay.
Ungefär på den nivån. Men karaktären är liksom lite mer en lite så här butch. Han är en witcher, så han är liksom en muterad varelse som slåss mot då drakar och liksom alla de här
väsen. Witcher, är det en manlig häxa? Eller vad är det?
Ja, lite åt det hållet, men det finns häxor också som kan använda magi. Witchers kan bara begränsa en begränsad magi. Och han, alltså, men jag ska säga så att han, författaren, han har alltså byggt upp en värld som är väldigt bra, för att man ser uttagen både i serien och i spelet, så har de liksom gjort uttag på hela världen, och det är för sin tid också en ganska komplex berättelse. För jag kommer ihåg när jag tyckte det var lite synd med Sagan om ringen till exempel, det var att det var så svartvitt. Det finns ont och gott. Mm. Och liksom de är onda är onda. Du ifrågasätter inte varför de är onda.
Mm.
Och det har jag aldrig kunnat köpa. Jag har alltid haft så himla svårt för, även som barn, jag tyckte aldrig om Disney-filmer till exempel, för jag var så här, men varför är de onda? Kan de förklara för mig, varför är ni elaka styrman? Varför kan hon inte bara snäll? Det kostar ju inget. Vilket
jobbigt barn du måste ha varit.
Men jag tror inte jag pratade.
Fanns det inget mellanting? Varför är de nej, men, människor både ond och god?
Jag hade jättesvårt för det.
Och då är Witcher,
men då är Witcher så bra, för den är verkligen så här, det är inte så här, saker får konsekvenser och människor, så här, människor agerar inte bara gott och ont, och ibland så går det inte att agera gott. Ibland så måste du välja mellan liksom två onda ting, så det fanns en komplexitet i det.
Mm, mm.
Men det ska säga att böckerna blev aldrig poppis. Han sålde det för en jättelåg summa till spelstudion som nu har det blivit liksom en ganska stor franchise. Men jag förstår varför böckerna inte blev så stora, för att han skrev ju på ett sätt som idag inte är så vanligt. Idag så är det ju väldigt mycket hur känner man? Vi ska liksom få oss att känna, vi ska känna igen karaktärerna. Det är inte lika, det där, de böckerna skrev lite mer som Sagan om ringen, beskrivande rapportering av vad som händer. Det finns liksom ett lite mer externt perspektiv. Och det är ju någonting som också har förändrats och som såklart också påverkar oss. Alltså om hur berättas historierna? Är vi en betraktare eller är vi en deltagare i historien? Sånt förändras. Och för mig så har just spel, alltså dataspel har ju alltid varit en så här himla stor del av det jag gör. Och det, liksom, jag har insett också att på sistone så är det ju väldigt mycket de här storydrivna spel, alltså spel som drivs av en story. Jag behöver ha det, och de skriver fantastiska. Det finns ju liksom, den branschen börjar ju ta över liksom jättemånga av de här kreativa som skriver som kanske skrivit jättebra serier för Netflix.
Ja, men såklart. De är ju jätteduktiga på att skapa miljön och få den här rätta stämningen och så vidare. Fast sen jag har inte gått in i den där världen. Men jag ser ju när jag tittar på det, så förstår jag ju storheten. Och jag förstår att man blir helt hooked på de här sakerna. Men jag tänker andra saker då som är såna här popkulturella saker som har påverkat oss. Vad finns det mer för någonting?
Ja, men för mig så är ju RuPaul's Drag Race någonting. Alltså på riktigt, jag, man kan ju tycka så här, men den är lättsam och bla bla bla. Men den har, för mig så har den varit väldigt viktig också i, och jag menar, den kom ju ganska sent, jag är ju ganska gammal. När första gången 2008 var eller någonting sånt, 2009 någonting.
Jag tror 07-08 där någonstans.
Vad är det för säsong nu? Nu är det
13.
Väl... Och jävlar, shit.
Ja, precis, så 07 måste
det vara. Och jag menar, det var ju ingen braksuccé.
Nej, nej, nej.
Alltså, den var ju, den gick ju inte på primetime och det var ju verkligen
nej,
så här,
nej, precis. Det dröjde väl till säsong 9, va? Innan
det, ja, jag kommer inte ihåg var, eller det var ju någonting
som den började komma ut på liksom mainstream tv.
Precis.
USA.
Jag såg den verkligen, från, jag har sett alla avsnitt från början. Jag tyckte verkligen om den från början. Jag tycker några av säsongerna, säsong 3, alltså några av de tidiga är verkligen så här ikoniska.
Ja.
Eller flera av de deltagarna har varit väldigt ikoniska. Ja, men vi pratade om det, att det är ju en serie som har introducerat queer och drag och den kulturen till den breda massan.
Och inte bara till den breda massan, utan även till bögar som jag, som kanske avfärdade
det
tidigare.
Men jag hade ingen aning om det överhuvudtaget. Jag tycker det är så intressant och så kul att det har blivit en så himla... fått så mycket liksom uppmärksamhet även bland straighta personer. Och jag, det är skitkul, jag älskar det.
Men det, det känns också som att den slog igenom också när det var läge att det fanns en sassiness och att man var lite trött på att få så här, folk sa till en saker, utan här var det mer, nu fick vi knäppa med fingrarna och vara lite så här sassy och gå åt ett annat håll. Det känns också som att väldigt många artister just då var också så här,
ja, men det
kvinnor
det jag
var så här, jag tar ingen skit, nu får det räcka, knäpp med fingrarna och gå åt ett annat håll om det inte funkar.
Ja, men,
för
och det är lite här som vi kommer till liksom det, för jag kan verkligen se att så här 2007, 2008, alltså det hände ju någonting med samtiden. Det var liksom omkring den här tiden som Kazaki också, den här gruppen liksom fick lite mer mainstream uppmärksamhet. Kazaki är ju den här gruppen ukrainier tror jag som liksom dansar i högklackat och liksom var, ja, men stora på så här YouTube med musikvideos och så. Och så det fanns liksom en utmaning av vad som är maskulint och feminint som började ta sig in liksom i mer mainstreamkulturen och inte bara var förbehållet så.
Nej.
Och så för mig så det är först i efterhand som jag tänker så här, men gud, jag blev jättepåverkad av det där, av de liksom det kulturella skiftet, för att det var ju det som verkligen fick mig att fundera på, men vänta ett tag, varför tycker jag det är jobbigt med en kille som går i högklackat? För bara det är egentligen inte, varför skulle det vara jobbigt för mig? De är ju skithäftiga som kan göra det och som kan göra det så jävla snyggt. Så det skulle jag ju säga, kanske skulle jag välja framför liksom alla saker som jag har sett på scen liksom, så. Även om jag har sett liksom riktigt bra saker ibland.
Men och sen tänker jag också som drag som konstform också, jag menar det är ju alltså så fascinerande hur man trollar med de här skuggorna och färgerna och formen och bygger saker och ting. Jag menar det är väldigt artistiskt. Det är,
ja,
ju, det är ingenting som man bara så här slänger ihop, utan du behöver vara ganska skillad för att lyckas.
Speciellt för att, alltså, med tanke på att de måste vara så himla allround. De ska sjunga, de ska dansa, de ska vara
skådespelare, de ska vara komiker.
Det är fan tufft. Alltså.
Verkligen.
Och jag tycker också hur kul hur det har utvecklats, att det finns så många genrer. Det finns de som är
country,
det är de som är liksom
pageant och,
ja, men, och sminkningarna, vissa kör lite mer att det ska vara som en kvinna, vissa är lite mer cartoony och lite anime typ, och vissa är verkligen comedy queens och vissa är mer fashion queens, och det är de som är så här, New York queens är lite så här coola, och
precis,
så finns det de som är och sen så har ju kommit de här, jag älskar ju UK versionen, de är lite mer så här,
alltså, gritty
och alltså bag of chips till exempel, det är ju bara namnen är ju det är så kul, det är verkligen en stor en kultur som jag för min del hade jag hade inte sett något av det.
Nej.
Det var helt nytt för mig.
Och jag tycker också att den öppnar ju dörrar för maskuliniteten också, att få vara kvinnlig.
Mm.
Att man inte behöver vara en stereotyp, utan du kan vara en man men också använda dina kvinnliga attribut. Utan att det är så här är fördömande.
Mm.
Men jag tänker också, för jag har en upplevelse, och det har väl lite grann med det här att göra, men jag när Lady Gaga slog igenom så kände jag bara, fy fan, ännu en sån här, tänkte jag, och bara nej, jag orkar inte tycka att hon är bra. Jag tycker det, varför kan hon inte visa sitt ansikte?
Ja.
Varför går hon runt med skinka på sig? Varför jag menar, alltså, det var så mycket, det kändes som att hon hela tiden ville ha så mycket uppmärksamhet, och jag bara så här, vad är det du ska uppmärksamhet för? Du sjunger ju bara inom situationstecken.
Men hon var ju ett fenomen.
Ja, men jag förstod ju inte det förrän jag går, för sen blev jag medbjuden på första konserten som hon hade här i Stockholm.
Wow. På Grönan?
Alltså, nej, 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 inte den på Gröna Lund utan den i Globen.
Wow, som hon har spelat på Grönan?
Ja.
Helvete.
Japp, alltså det är en av mina sorger. Jag missade den. För att jag tänkte precis som Anton. Jag bara, hur kan det vara? Man bara, alltså gud vad häftigt det hade varit sett. För det är så litet och intimt.
Så fint det, du vet, så här, sommar på Grönan och Lady Gaga. Men jag kommer inte ihåg hur det var, men det var en kompis som jag tror hade fått en biljett. Och någon, ja men det blev en biljett över så jag följde med. Men alltså jag var hänförd från första sekund. Alltså jag storgrät ju. Det var det bland det vackraste jag sett. För hon var så jävla cool med sina...
Hon kan ju sjunga också.
Ja men dels det. Men hur hon behandlade sina fans. Ja. När hon pratade med sina fans och pratade om sina små monster. Mm. Då vet jag bara, men gud, alltså det här är ju större. Nu förstår jag vad det är för någonting. Vad hon har för mission in life. Ah. Att se den lilla människan, den utsatta människan. Det var så fint.
Den udda människan, det är ju kul.
Den
det är
udda verkligen... människan. Den som är okay. utanför, den som inte får plats. Den såg hon och lyfte upp den personen. Och då förstår jag lite grann så här. Ah, hennes skådespel med det här att inte synas och inte bli dömd av hur hon ser ut eller hur hon bla bla bla. Mm.
Väldigt RuPauligt att lyfta dem udda och liksom
verkligen.
Nej, men, och det var, men hon hade ju också så här, det här kommer vi också tillbaka till det här att bra för mig så är bra kultur har fingret på pulsen vad som händer just nu och så Bad Romance, alltså jag skulle fortfarande sätta den på en av mina topp 10 allra bästa låtar ever. Alltså jag är fortfarande så här, när jag hör introt jag bara, alltså det, jag älskar
det. Bra låt. Ja.
Och videon till, jag tror det var återigen ganska sent i livet för den kom typ 2008 tror jag. Och då var jag 31. Men det var första gången som jag tror att jag, för att annars om jag såg, jag kommer ihåg att jag tittade jättemycket på MTV som barn, alltså så här, eller ung då. Så. Men vissa så abstrakta, eller videos som inte var, liksom, var väldigt bokstavliga hade jag jättesvårt för. För att jag bara...
Vad betyder det?
Nej, inte bara vad det betyder, utan bara så här, jaha, nej, men varför är det här bra? Jag fattar att folk tycker att det här är bra, men jag kunde inte sätta fingret på varför. Mm. Och det, liksom Bad Romance-videon är ju inte, den är ju inte så bokstavlig, den är ju liksom lite abstrakt, liksom så här, men vad är det som händer? Men den är ju så himla snygg.
Den är jättekonstant.
Och jag tror det var första gången som jag slappnade av med det. Jag behöver inte förklara varför. Jag kan bara tycka att det är så fucking jävla asbra.
Ja, jag saknar musikvideos.
Ja. Ja.
Det var fan kul.
Men det var ändå roligt på vår tid med MTV när de manglade musikvideos hela tiden när det bara varvades. Jag menar, för då fanns ju inte internet så att man kunde ju inte söka efter musik på det sättet. Nej, så jag kunde ju sitta i 8 timmar och vänta på Madonnas nya musikvideo. Det var ju helt sjukt. Man kunde sitta upp en hel natt och bara nu ska de släppa George Michaels nya där. Då satt man där och glodde framför tvn och bara hoppades på snart kommer den. Och sen kom den, då tryckte man på playrek på videon.
Och nu är man så jävla otålig och blir sur när det kommer reklam på YouTube.
Hoppa över.
Vad man har förändrat. Varför har man så bråttom hela tiden?
Nej, men det är också en grej i samtidens anda. För att det är en annan sak som jag liksom har då funderat på. Men så här, hur, för kulturen har ju förändrats så mycket snabbare. Internet gjorde ju någonting. Helt plötsligt så kunde man bara titta på hela språket. Alltså memes som språk. Mm. För 10 år sedan så var det liksom någonting som bara var förbehållet liksom de absolut mest så här nördiga på internet idag. Verkligen. Så använder alla det. Och det skapar också ett språk. För jag tänker alla med meme-bilderna, ibland så är det så kan jag inte uttrycka det jag känner i ord. Liksom ord för det blir ett ord blir så fattigt och då är det så mycket bättre att hitta en gif från typ Drag Race eller från Parks and Rec eller någonting som och den förmedlar så mycket så att det blir också,
det kryddar ju upp och får en starkare innebörd.
Ja.
Du måste, för det kanske finns de som inte vet vad memes är, så berätta vad
ja, men det är oftast bilder, olika bildformat som kan användas för att där du kan sätta egen text oftast för att liksom förmedla någonting. Och ofta så är det kanske en gif eller en serie stillastående rutor från en film eller någonting.
En känd serie.
Som man känner igen. Och sen så kan det också vara memes som absolut bara är skapade som den här Shiba Inun som är en av de första stora memen som är bara en hund som ser jättepilimarisk ut. Och så.
Men memes idag är ju sånt som också är reaktioner på populärkulturens händelser. Som när Oprah hade den här intervjun med Meghan.
Ja, precis.
Och Harry så kom det 1000 memes typ i timmen. Alltså det är helt sjukt vad de bara exploderar. Det är som så här, Det är också intressant hur de sprids på sekunder över hela världen. Det går så fort. Och det är liksom memes reaktioner på Britney, på kändisar, på saker som händer. Det är ju liksom som en, som ett sätt att kommunicera.
Det är nästan, man får ju nästan nyheten fortare nu via memes än vad man får innan.
Ja, men herregud, mitt första möte med just intervju med Oprah, det var via memes.
Ja.
När jag såg det, jag bara, aha, nu har den varit.
Det var min så många
jag sa, just det, jag visste att den skulle hända. Ja, nu har den varit, okej. Okay. Och sen gick jag in och inte, jag såg, inte sett det, men jag läste.
Oprah har så många bra miner ändå.
Älskar henne. Men en annan sak som jag kommer på nu, som också är känslomässigt för att den ska sluta, det är Keeping Up with the Kardashians.
Jag har inte följt det.
Har ni inte?
Jag har kollat lite ibland och det är kul.
Alltså,
men
oh my god, 20 säsonger har de kört. Och jag har sett varenda en slaviskt. Och nu ska de sluta. Och de meddelar det. Och jag började gråta då. Det är också patetiskt. Bara, satt och tårarna rann. Jag bara, nej men gud. It's
jag tycker
end
ju
of
att det är lite
era.
Irriterande att det är så extremt stageat allting. Alltså, ja, de följer
skitsamma.
Dem. Jag vet, men jag kan liksom inte slappna av från när de bara kommer och bara, hi Kim, what you doing? Och så sitter de och så ser man hur stageat det är när de filmar och de går in. Och det är alltid, de har ju liksom, de bestämmer ju vad de ska säga, men sen så klart att det är mycket som är naturligt också. Men det som jag tycker är intressant med den här Keeping Up Kardashians, förutom att de är liksom vår tids populärkulturfenomen. Ingen familj är ju mer känd.
Nej.
Men det som har hänt under de här åren, jag menar Caitlyn var först Bruce och sen så blev hon Caitlyn och de här små tjejerna har gått, växt upp och blivit, en har blivit en liksom en av världens mäktigaste unga kvinnor, alltså vad heter hon? Kylie Jenner med sitt sminkimperium, och sen Kendall Jenner som gick och blev en fucking supermodell liksom. Och sen Kim Kardashian, det är ju liksom, hon om något är ju ett fenomen.
Ja, ja, gud ja.
Fan, vilken sjuk familj.
Verkligen. Jo, men jag tänker så mycket de har gjort för nutiden. Mm. Tänk alltså, de är ju också så starka kvinnor som vågar ta plats och få vara de är och så vidare. Mm. Sen att de har gjort om sina kroppar och att de anpassar sig också efter det, tid och rum. Mm. Men de är ändå, det är gigantiskt att de har en sån impact på där vi är idag.
Och här kommer vi ju liksom verkligen till punkt, för att de, även om jag inte har, jag tror inte jag har sett något avsnitt, jag vet ju vilka de är, jag känner till historien, men där kan man ju se vilken impact, alltså de har ju förändrat kulturen snabbare än något jävla klassiskt verk har gjort. För att jag också tänkt på det, att liksom popkulturen, i alla fall när jag växte upp, så var popkultur ganska begränsat. Mm. Alltså jag kommer ihåg att vi kunde stå i videobutiken, och nu liksom, jag jobbade ju lite i videobutiken och bar sopor åt dem upp till vår container, vilket jag upptäckte efterhand, han utnyttjade mig, för han hade ingenstans att slänga sopor, så jag slängde in i våra container som tillhörde våra lägenheter. Så fick jag lite, så fick jag så här, 15 spänn till flipper, och så fick jag alltid låna filmer, jag började hyra, så jag fick låna dem. Men jag kommer ihåg att så här, Det var ju begränsat. Alltså efter ett tag så hade du sett allt. Om det kom det någon ny film, så var det bara så här, den här måste man se. Och idag så är det så här, så att min upplevelse formades av att man kunde alltid ha koll på popkulturen. Man behövde liksom, det var inte så svårt.
Nej.
Och sen så kom internet, och det var ju fortfarande så att på den tiden så var det word of mouth som gällde. Sökmotorerna var värdelösa.
Ja, men hur hinner man ens med idag?
Nej, exakt.
Alltså, jag har sagt det här tidigare, jag är jättestort fan av Paris Amiri.
Ja.
Och Paris Amiri är ju liksom Sveriges proffs på populärkultur. Det är alltid hon som är konferensier, eller liksom, vad heter det, när det är Oscarsgalan och alla de här grejerna. Det är alltid hon har vunnit På spåret 2 år i rad också. Hon är ju koll på populärkultur. Men hur fan hinner man med? Jag menar, när vi var yngre, alltså bara om jag kollar tillbaka 15 år, det fanns inte så mycket alltså nu, man hinner ju inte kolla på alla serier.
Nej.
Det är helt sjukt.
Mm. Nej, men exakt, alltså det händer ju någonting med kulturen, så att nu kan man inte, alltså det är ju omöjligt att hålla koll på alla dem, och jag tror att i början så var stressade Kardashians, för jag bara, åh nej, jag borde ha koll på det här, för att liksom så. Men jag var också här, någonstans måste man ge upp, så att jag tror att jag liksom redan började ge upp när, liksom, någonstans där, för jag bara, det här kommer inte hålla.
Man, nej, kan, man måste ju välja, man får välja sina.
Men samtidigt så missar man idag, så tror jag också att man missar en hel del av språket, alltså för att jag tänker, om man då hänger på som Reddit, som liksom, det är stort för mycket amerikaner som hänger där, men i konversationerna så finns det jättemycket jättemycket så att konversationer refererar till serier. Mm. Så att det blir liksom en, att det blir en, man missar det helt och hållet om man inte har sett serien. Mm. Och jag såg till exempel Brooklyn Nine-Nine och Parks and Rec såg jag ganska sent. Mm. Relativt. Och när jag hade sett dem så började, så det vill säga, upptäckte jag så här, gud vad mycket tidiga konversationer jag har missat. Ja. För det hade varit det här de refererade till. Ja. Och så blev det liksom en riff mellan precis, ett par användare på en scen. Och jag hade, det var liksom en värld som bara jag först fick tillgång till när jag sen hade sett serierna och började titta på dem.
Nej men verkligen. Och jag menar, och det, jag tycker inte att, ja visst, man kan, det benämner vi en tv-serie som Kardashian som fin eller ful kultur, det vet jag inte.
Nej, men det är
ju avtryck och det är någonting som vi pratar om i det dagliga samhället. Och det är ändå någonting som är här och nu samtal. Mm. Jag menar så här, ja, operan i all ära, det är klart att man ska testa att gå på operan och se om man gillar det eller inte. Jag fick panik när jag var på operan. Jag ville bara gå därifrån.
Vad såg du för någonting?
Oh, vad fan var det jag såg? Jag såg väl någon sån här som alltså, man skulle se.
Ja, klassikerna.
Alltså det är så länge sedan jag var på operan.
Ja, men alltså det kliar ju hela kroppen. Jag sitter bara så här, när är det slut? Och så försöker man bara vila i det. Bara, nej men nu blir det nog härligt. Och så bara, nej men tänk om jag somnar. Tänk om jag börjar snarka.
Men det kan ju vara vackert ändå. Alltså jag har inte varit och kollat, men man har ju sett på tv och så. Det är ju liksom, det är mycket känslor. Det är otroligt starkt. Jag tycker ju ballett är superfint. Jag gillar det.
Ja, men ja, ballett. Det är ju en rörelse, en dans. Mm. Det tycker jag är så här. Jag menar, får du se vad heter den? Svanarna.
Svansjön.
Alltså jag menar, det är ju mäktigt. Ja. Det är ju super. De springer fram och tillbaka och det är en så här. Men en opera kan ju vara jättetråkig när det är en person som står där och bara skriker. Och man bara, när är du klar?
och sen så tänker jag, sen ligger den till grund för att jag tror att min absolut starkaste operaupplevelse grundar ju sig på opera, men det är ju från Femte Elementet med Diva Dance, och då har ju de satt ihop, så att det är ju liksom ett stycke, den sista delen som blir med disco, den är special skriven, men den första delen är från Lucia di Lammermoor, som är en opera, så att hon börjar med en klassisk opera. Och sen går hon ju in i den här dansdelen som då den är ju liksom syntad, men efteråt så har jag också sett att det finns en operasångerska som har gjort den live, alltså live utan synt, och det är ganska mäktigt.
Wow.
Men det är för mig så är det en stark operaupplevelse. Det är från Femte Elementet med Diva Blavatsky.
Ja, men good enough. Jag menar, jag har varit på Dramaten också, jag har sett så här Långdagsfärd mot natt, och man bara snark. Vad förstår de med gubbarna där på scenen och bara pratar?
Men vet du, jag tror att det är lite det som händer med kulturen. På samma sätt som böcker liksom kanske ändrar ett perspektiv på vem som berättar, så är det också att kulturen nu, vi vill, alltså på scen så blir det ofta lite abstrakt. Du måste föreställa dig saker. Det är lite som när vi kollade på tv som barn. Det var still, jag kommer inte, alltså, nu när du säger det, jag kommer ihåg att det var stillbilder i Alfa Zoom, men jag kommer ihåg det som tecknat.
Just det.
För att liksom, så. Och det är lite det som också händer med kulturen i övrigt. Mm. Att det blir liksom mer komplext och mer, du behöver inte längre föreställa dig saker, utan man kan använda musik på ett sätt, till exempel. Mm. Musiksättning av filmer och serier är ju någonting som kan göra att det bär er brister. Så att om jag ska säga något provocerande, så kan jag tycka att det är en större konst att producera bra film än det att producera bra teater. Mm. Om jag ska vara krass. Mm. Därför att bra film kräver det är så många roller som inblandade. Du ska ha den som regisserar, de som skådespelar, den som redigerar och klipper, den som lägger musiken. Allting det ska funka ihop. Och för mig blir det då som Kill Bill är för mig ett av de, alltså det är så fantastiskt mästerverk på alla sätt och vis.
Jag älskar Kill Bill.
Däremot så har jag sett den uppsättningen med Angels in America på Elverket som jag fick gå på istället för dig, som sattes upp, kan det vara 2 eller 3 år sedan. Alltså den föreställningen är bland det bästa jag någonsin har sett. Det var också så här, tre timmars akt 1 och akt 2, så 6 timmar totalt.
På riktigt?
Ja, och antingen så, och det var så coolt, för jag gick då 2 lördagar på rad. Så jag såg akt 1 en lördag och så gick man dit nästa lördag och såg akt 2. Och sen hade de också föreställningar där man kunde se hel dag, båda sådär, men det orkar man ju nästan inte se. Men där var det också, för den är också så händelserik och det är mycket så här som händer på scenen. Och då fångas jag mer. Jag har väldigt svårt för den här monologen, ja, och det ska malas och det är en opera som ska, en operett som ska sjungas ut, eller ett dansnummer. Jag vill ha mer explosion och att det ska vara mer fartigt. Och jag kan känna så ibland på vissa konserter.
Typ Mamma Mia.
Don't go there. Men jag kan känna så ibland när man är på en konsert med en artist som man gillar också. Bara, det händer för lite. Det är för tråkigt.
Ja, vet du, min absolut största besvikelse kulturmässigt var när jag såg George Michael i Globen. George Michael var kanske en av de första artisterna som jag på riktigt så här gillade allt av. Och en av de få som jag faktiskt har lyssnat. Jag har lyssnat på hans liksom material som han som inte kanske många har hört. Liksom, som skivan när han släpper Drummer Boy liksom, gör lite mer klassiska tolkningar och sådär. Jag tycker att han är jättebra. Och då, min kompis som då var ett stort fan och var den som introducerade mig och köpte biljetter och vi gick dit och jag var så här, men gud vad kul, men då var det så här, vi satt och liksom det var en liten scen så långt bort som man såg ingenting, så fick man titta på de här jumbotronerna. Men jag bara, men what the fuck, ska jag sitta här och se honom gå runt på scen och
som en myra?
Var det ingen show liksom? Var det inte...
Nej. I alla fall inte som jag blev imponerad. Jag kommer ihåg att jag bara,
tråkigt,
så var biljetterna så dyra, jag bara nej, jag som är så besviken på det. Sen så kan jag förstå att en konsertupplevelse är ju, för mig så skulle det ju snarare vara så här en litet ställe, tillräckligt som Grönan kan jag tänka mig att det skulle vara en fantastisk precis upplevelse på, men Globen.
Men han fick sitt straff, han dog ju.
Jag försöker komma på någonting som har påverkat mig med populärkulturen och jag skulle nog säga att en utav det är filmer, Pedro Almodóvar, favoritregissör.
Volver.
Nej, men alltså jag har sett nästan alla hans filmer. Det är alltså en spansk regissör som i princip i nästan alla sina filmer gör en hommage till starka kvinnor och homosexuella män. Det är liksom alla, nästan alla filmer har starka kvinnor och homosexuella män. Det är liksom hans, det är det han, han regisserar, och det är hans filmer är magiska och de är så, jag som en person som pratar spanska, jag är från Colombia. För mig blir de ännu starkare, för de är väldigt bra i original. Alltså, de är ju alla på spanska, men översättningen går liksom inte.
Nej, men det är klart att man får större behållning av det.
Och jag älskar de här filmerna. För mig har de,
vilken liksom, är din favorit?
Min favoritfilm någonsin är en Almodóvar-film. Och det är All About My Mother.
Ja.
Alltså, den är så vacker, den filmen. Jag har sett den 10 gånger, jag tröttnar inte. Jag älskar den. Och jag älskar Almodóvars värld med kitschen och liksom färgerna och de här scenerna och alla kvinnor som har liksom coola Chanel-kläder och de har liksom lägenheterna är så här orangea och det är typ coola ikoniska möbler och så kommer in någon kvinna som Women on the Verge of a Nervous Breakdown och de är så dramatiska och så kommer det någon bög in och sen så det är magiskt och jag älskar skådespelare, för han har ju han gillar ju att arbeta med samma skådespelare som Penelope Cruz till exempel.
Just det.
Men det är många fler. Alltså det är så otroligt fina berättelser. Och de är också, om man som homosexuell inte har sett så många av hans filmer, gör det. För att de är det är så tydligt att han verkligen det är så tydligt att han ser upp till kvinnor och att han vill lyfta kvinnor. Och att på något sätt så kommer de homosexuella in där som en del utav det på något sätt. Det feminina, att man har liksom, jag vet inte.
Han har en tydlig mission i sitt skapande. Verkligen. Och sen är de ju så vackra. Alltså det är helt oslagbart när det kommer till miljöer och scenografi och kostym.
Och sen så älskar jag ju Spanien. Jag har ju en grej för Spanien. Jag har liksom växt upp, eller jag har rest väldigt mycket runt, och spansk kultur och sättet de pratar, temperamentet, det gör mig väldigt... Jag är ju inte spansk liksom, men jag känner mycket mer det.
Du är spansk wannabe.
Ja, nej, men fast jag är ju inte, jag har ju familj i Spanien också, men att höra spanska för mig är ju skönt. Jag gillar det. och det är så dramatiskt och det är så flamboyant och det är så här, ja, Almodóvar är fan helt fantastiskt.
Jag håller med. Jag gillar honom jättemycket. Jag har ju också väldigt, det har tagit mig väldigt lång tid att inse så här, med hur viktig regissören är till exempel. Det är först på senare år. Nej, men och inte bara, för det finns ju många andra, så klipparen gör ju också jättemycket.
Ja, klipparen får ju rädda skiten.
Ja, exakt. Det är ju den som ger...
När det var en dålig regi, då får ju klipparen jobba häcken av sig.
Ja, verkligen.
Men men jag menar, regin är ju jätteviktig. Ja. Jag menar, det är där du får materialet. Har du det inte, så har du det inte. Mm. Så får du klippa, och det är då man märker så här, nej, men det var olika scener som ni har klippt ihop nu. För först hade han en blå tröja, nu har han en röd tröja. Men det var bara att göra det, för det fanns ingen
material. Exakt. Men någonting som jag också kan känna som en liten sorg kring, för det pris vi betalar för att vi har så mycket mer popkultur idag, är att jag kommer bli häromdagen påmind om serien V. Du är nog för ung för att ha överhuvudtaget sett den.
Alltså, jag har talat om den, men jag har inte sett den.
Älskar.
Ja, men det var, alltså, jag kommer ihåg så här, 85 tror jag den började gå på svensk tv.
Ja, kan till och med ha varit pyttelite tidigare också.
Nej, men jag tror inte det, för att jag kommer ihåg, jag var i Sverige, så att jag kom i 85 i februari, så att jag tror det var då.
Du vet när du kom.
Precis, jag vet när jag kom. men för att jag kommer också ihåg
att vi var 87 också.
Vi var min mamma var lite mer liberal, så jag fick ju kolla, och så det första avsnittet gick ju på runt 8 liksom, så det var inte så sent på tv. Men jag kommer ihåg att alla pratade om den serien. Alltså det var ju liksom...
Blev ju också en chock.
Ja.
För jag menar, det här var ju någonting som världen inte hade sett. Mm. Och jag menar, den här köptes ju in då till lilla SVT i Sverige. Ja. Som visade den då så här 20.00 en fredagkväll. De visste ju inte alls vad som komma skall. Att det skulle komma små ödlor som skulle äta råttor och,
ja,
och,
alltså och den, så vidare. Jag kommer ihåg den scenen. Alltså den var ju så här... Och så tittar man på den idag, man bara, alltså herregud. Alltså idag kan en 10-åring göra bättre med sin iPhone.
Ja.
Liksom hennes, alltså, käk så expanderar klippt. Man bara
nej, men det är så. Det var då man pratade om trickfilmning.
Ja, exakt.
Men den har ju också banat väg. Jag menar, alltså, den var ju också en sån gigantisk, alltså mega serie. Jag tycker faktiskt att Camilo, om du hittar den på någon streamingtjänst, titta på den, för den är bra.
Ja, men det är liksom ett väldigt så här, samtida, men det är väldigt intressant.
Jag lekte jättemycket med.
Ja, herregud. Ja.
Alltså jag gick runt, jag
ha en laserpistol och
men jag vill ju ha, och jag har aldrig varit intresserad av skjutvapen, men från och med då vill jag ha
samma här. Det var
jag
det
var så inte, för det fanns en kvinna som hette Diana. Hon hade så jävla snygga coola dräkter på sig, så jag klädde ut mig och att jag var Diana, och så hade jag en svart så automatvapen leksaksgrej som jag gick runt och för de var så här, stod bakom ett hörn och bara ding ding ding, sköt med så laser, och jag tyckte det var så coolt och sprang. Vad
och Mike Donovan var ju min första celebrity crush. Alltså,
men det förstod man ju inte riktigt. Man var nästan lite för liten.
Varför är han spännande? Varför är det så härligt?
Det är så många serier som man inte förstod när man var liten. Vad det var man måste, alltså, jag kommer att tänka på helt annat topping, men också en serie, svensk serie, Skärgårdsdoktorn. Jag var ju så förvirrad, för jag tyckte ju både att farsan, Skärgårdsdoktorn, var så jävla snygg.
Vilma
var så jävla snygg. Så jag var ju i den åldern då, lika gammal som Vilma. Jag var ju bara förvirrad. Jag bara, gud, hennes farsa är så sexig. Och sen så hon är så vacker. Samuel Fröler, vad hände med honom? Minns du inte det? Har inte du sett
Skärgårdsdoktorn? Jag har inte sett Skärgårdsdoktorn.
Samuel Fröler lever ju frodas.
Ja.
Han är med lite olika så. Men han jobbar ju väldigt mycket med teatern.
Och apropå V, ni vet att de försökte göra en remake.
Men det går inte.
Faktum är att de hade ändå fräscht, det sändes alltså en säsong, de lade ner efter den säsongen. Men man försökte fräscha upp det lite, för att på den här serien på 80-talet, då är det liksom lite så här, efter ett tag så blir det lite krig. För att man säger, de är här för att hämta vårt vatten.
Men hur många säsonger är det?
Alltså det gjordes en miniserie, och sen så det finns en miniserie, och sen så finns det liksom någon lite längre avsnitt.
Det kanske finns totalt 20 avsnitt, inte längre. Ja. Men det är ju timmes avsnitt. Det var ju
exakt.
Det var ju verkligen så här långa avsnitt.
Ja.
Men jag menar det är bra tv-serie.
Ja, men vet du, den, och jag tänker så här, den formade mig upp jättemycket
mig,
för att den fick mig,
jag ville ha högklackat och pistoler.
Jag ville ju vara eller ligga med. Jag vet inte,
men kollade ni på Baywatch?
Ja.
Ja.
Det är också en sån här speciell. Det hade ju inte riktigt funkat idag. De gjorde väl någon remake, men jag har inte hört någonting om den. Vart den har ni
sagt, jag tittade sagt, bara var... jag tittade bara på Baywatch för att det var nakna överkroppar.
Ja, men det var väl det folk
tittade jo på. Jo, men de tittade kanske mer på Pamela Anderson. Jag tittade ju på livräddarna Mitch och vad de hette, ja, när de sprang när de sprang på stranden.
Ja, herregud.
Nej, men det är många tv-serier som har, jag menar Beverly Hills.
Ja, gud ja, den var ju så
Melrose Place. Alltså det är många av de här som har skapat, jag menar jag drömmer ju fortfarande om att få bo i ett sånt där Melrose Place komplex med såhär sex vänner och som har varsin lägenhet och man bara går ner till poolen och bara, det är superhärligt. Så det har ju skapat mycket av dem vi är.
Ja, nej, men exakt. Och det jag har tänkt mycket på det, för att så här, men vad innebär egentligen kultur, och att liksom, och också i en process att tillåta mig själv att så här, inte skamma mig själv för att jag inte så här läser de böcker eller ser liksom den här balletten eller operan och liksom inte har koll, utan jag är bara så här, nej men det finns så här, man hinner inte, och det är lite som med böcker. Lägg ner boken om den inte är bra. Om du inte liksom, om du inte gillar den, läs inte klart den.
Nej, man läser klart en bok oavsett om den är bra eller dålig.
What?
Ja, man lägger inte ifrån sig en bok.
Jo, men det gör nog väldigt många.
Jo, det gör folk, men det är ohyfs. Ah. Man läser den från pärm till pärm. Det är opassande.
Men vänta, varför ska man göra det med böcker? Ska man göra det som i serier också?
Ja, man ska inte liksom läsa igenom den om den verkligen är dålig. Då slösar man ju bara bort sin tid.
Ja, men du måste veta hur de slutar oavsett. Jo.
Det är bara googla.
Exakt, det är bara googla. Känner vi oss nöjda med det här? Ja. Har vi fått säga det vi vill säga? Är det något
alltså
mer?
Det känns som att det finns så mycket att prata om kultur. Alltså ja. Men det är jätteintressant. Och det som är kul med kultur är att det förändras hela tiden med oss. Och det är det som är intressant. Det är därför som jag inte tycker att man ska göra om Sallkråkan. Det är en del av kulturen. Det är så det har varit. Om det hade gjorts idag hade det sett annorlunda ut. Men vi behöver inte ta... Liksom...
Men tänk, nu kanske Tjorven äntligen får komma ut och vara den lesbiska, tjocka lilla unge som hon egentligen
nej,
är.
Alltså jag tycker,
det kommer bli underbart. Och jag tror på när man får göra om saker och ting, då får man också skriva in nya roller och nya karaktärer.
Jag tycker, kom på en ny historia bara. Jag är inte om dem, jag tycker faktiskt inte det. Det är inte som att den är rasistisk, den är ju bara liksom, det är ju, nej, jag tycker inte det.
Nej, med de orden.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Micke, vi har fått ett lyssnarbrev.
Ja, och det här lyssnarbrevet kom faktiskt...
Eller lyssnarkommentar.
Lyssnarkommentar, och den kom faktiskt ganska... Vi har inte tagit upp den, men den är lite äldre, för det är precis när Robin skaffade hund. Så skrev en lyssnare in, måste bara fråga, har Robin alltså gett hunden ett nytt namn efter adoptionen? Det är väldigt konstigt gjort i så fall. Tacksam för svar i programmet. Plus vid behov motivering med det valet. Kan inte bara vara jag som funderar över detta. Superfin hund för övrigt. Och nu är inte jag Robin, men vi har ju också adopterat hund, och vi har ju faktiskt... Robin har ju inte bytt namn på sin hund. Han hette Morgan innan. Men
han har lagt till,
han har till ett R. Precis,
för att han kommer från Göteborg,
ja,
och då är det roligt med Morgan.
Opportunity.
Man bara, stackars hund. Du, åh, oh, gud, så förnedrande.
Men när vi adopterade vår hund så var han ett år då. Och då hade hundgården döpt honom till Grey. Som jag bara, alltså, ingen av oss bara, så det namnet bara så kände.
Du vill inte stå Grey. Grey.
Nej, men det är ingen relation. Men plus också att han, att liksom, han ser ju ut som hunden Dante från Coco. Allt utom färgen, men han beter sig också lite grann.
Men är det förvirrande för hunden?
Nej, alltså det var ju det vi tog reda på. Nej, det är det inte. Det går jättebra att byta på den, för att hundar är inte så bra på språk. Alltså hundar och människospråk, det tar hundar ganska lång tid att lära sig ett kommando, för att de kopplar inte att ett ljud betyder någonting. Mm. Men de är jätteduktiga på att läsa våra kroppsspråk. Så att vill man lära en hund trick, så ska man först börja med kroppsspråk. Så till exempel en handgest för att de ska sätta sig tar de snabbare och mycket snabbare. Och sen så om du, och sen låter du dem förknippa handgesten med ordet, då funkar det mycket snabbare. Så att hundar är inte så, så att, och jag menar, våran hund, till en början så tror jag överhuvudtaget, inte ens om när vi sa Grey, för vi säger ju Grey på ett lite annat sätt än vad spanjorer säger det på. Så att hundar lyssnar ju inte på orden, de lyssnar ju mycket på melodin och liksom, liksom så.
Uttalet.
Ja, för att jag menar, jag kan ju, hej och nej är ju typ samma ord. På svenska. Men våran hund förstår ju, Dante förstår ju när jag säger hej, för då säger det ett helt annat tonläge när jag säger nej till honom. Och han har liksom, det tog väl honom ett tag att bara så här börja koppla det här, ja, Dante det är jag, men nu så lyssnar han ju på alla smeknamn, för jag menar, vi har ju så här, Dante det är oftast när han är olydig, men så är det Dante, Dantavius. Och så han lyssnar liksom, han är med, så att nej, det går att byta namn på.
Det var jättevanligt. Jag vill ju ha en katt. Och vi har kollat lite på, det finns här Stockholms katthem där man adopterar eller där man och de har ju så jävla fula namn. Jag tror att nästan alla byter ju namn. Man kan ju inte ha de där jävla namnen.
Missan.
Nej, men, ja, hemska.
Smilla.
Men jag kan också tänka mig, det är jättejobbigt att så här, jobba på ett ställe där du helt enkelt får in djur, och så ska du döpa dem och vara kreativ. Det ser ut, så orkar man inte. Man bara, vi väljer tema. Färger. Så.
Men verkligen. Så här, 3208.
Ja, men verkligen. Ja, men jag har en kompis som har fått kattungar. Ska vi köpa en av hennes kattungar?
Nej, men alltså, jag tror inte vi är redo.
Nej,
är
för jättegulliga. De är leveransklara i augusti.
Leveransklara, vad hemskt det låter.
Ja, men de, eller bortlämningsbara att köpa. Nej, men hon funderar om de skulle så här få namn efter så olika potatissorter. Alltså att,
ja,
att man tar något så här tema. Så här.
King Edward.
Ja, men precis.
Gud, det är jättebra ja, det här kattnamn.
Att man, så här, för det tycker jag ändå är roligt. Jag tycker att det är jobbigt när man så här, döper sina djur till så här. Gullikussan, den fjärde och den tredje rangen, dadadada. Alltså man bara, men snälla, den ska
känns inte också
namn.
Väldigt gay att döpa sina hund till typ Gucci?
Jo.
Dolce Gabbana, kom nu.
Men alltså, förnedringen att stå ute och ropa
Dolce Gabbana,
Gabbana. Alltså, vidrigt. Vidrigt, vidrigt. Jag passade ju en hund som jag nu har förträngt vad den fan hette. Jag vägrade att ropa på hunden. För jag skämde så mycket att den hette det den hette. Så jag bara gick och höll den väldigt, väldigt kort, så den inte skulle behöva göra någon typ av, eller att jag skulle behöva säga till den. Gud, jag måste komma ihåg vad den hette.
Fan. Jag tycker Morgan är genialiskt.
Morgan är fantastiskt
namn. Och det passar honom.
Han ser ut som en Morgan. Jag tycker att man behöver inte lägga till ett R. Han heter ju Morgan. Så,
alltså, men Morgan var ju med på festen igår. Vilken succé han gjorde.
Men Morgan är världens bästa hund.
Ja,
det finns ingen som slår dem. Sorry, Micke.
Jag har inte ens träffat honom. Du kan inte säga så.
Men alltså, han är så, du vet, en hund som har vuxit upp med en person och bott i ett enmanshushåll kommer till ADHD, sorry Robin, du har ADHD. kommer till en person som har pyttelite bokstavskombination, och det är väldigt energiskt och väldigt mycket som händer. Plus att han ibland får komma på fest med x antal homosexuella glädjespridande bögar. Jag menar så här, han var ju så stressad i början av festen. Han visste inte vart han skulle ta vägen, för det var så mycket glädje i den här lägenheten. Så han stupade ju.
Ja.
Alltså han stupade ju till slut. Han bara, okej, jag gör upp, jag lägger mig.
Men han var ju glad. Han var ju glad.
Han var superglad. Men så det är också så fint. Han orkade ju inte hela vägen ut. Nej. Det blev ju lite för mycket, så han var ju tvungen att lägga sig.
Ja, men gud,
så.
Vem blev det inte det för?
Men jag vet inte. Någonstans är jag lite grann emot att man också byter namn på djuren. För ja, lite. Alltså, då skulle jag ju hellre bara viska och skämmas för det där hemska namnet. Men jag vet inte, det känns också lite så här kränkande mot, ja, lite kränkande tycker jag. Om en katt har hetat Smilla i 8 år och sen kommer den hem till dig och du bara...
Men det kanske ska finnas någon gräns att de bara liksom får, att de inte får vara för gamla, får inte ha haft, typ som en abort.
Får bara det på om det inte är 20:e veckan.
Ja, precis. Sen är det för sent. För jag menar,
lagstadgat.
Nej, men jag tror jag kan ju förstå vad du menar, för att jag tror att det är en skillnad på om man då som Robin tar över en hund som har bott med en liksom människa hela livet, ja. För våran del så är det så här, han hade ju inget namn förrän han kom till hundgården.
Nej, precis.
Och då döper de honom till någonting så
random
bara så här, precis.
Gray för han.
Ja, exakt.
Men det tycker jag är en annan sak. För jag menar, en hittehund eller en hund eller om
räddningshund,
det är en annan sak. Men jag menar, så här, om jag så här, tar över min kusins hund som heter Atlas, ja men då heter ju hunden Atlas. Det är jättekonstigt, bara nej, nu ska du heta Kebnekaise. Och då, alltså det känns lite konstigt. Det är som att man skulle efter halva barnet sliba Micke, nu ska du heta Kajsa. Och sen så lär vi in det. Kajsa. Jag tycker när de kommer från katt- och hundstall, ja absolut, för då har de oftast fått påhittade namn, så de kanske inte ens har hetat något av det. Men tar man över den?
Ja, men då exakt. Ja, men då jag
tror jag håller med där också.
Den
tycker man får stick with it.
För det finns ju också någonting med originalägaren. För de har ju investerat någonting i att namnge hunden. Medan på en hundgård så är det kanske inte så mycket investering. De bryr sig ju överhuvudtaget inte. Så länge hunden mår bra så bryr de inte sig om
det. Nej, men gud ja. Nej, men missan ett, missan två, ja, missan tre. Missan. Det är alltså inget namn, det är så
jävla. Men de heter så. De heter på riktigt ibland. Missan två.
Nej.
Jo, på Stockholms katthem. Alltså det är sjuka namn. Jag tror att namnen är gjorda för att man på riktigt ska ge dem ett eget namn. Då. Alltså ingen kan ju tänka... Alltså jag har sett namn på riktigt med en två efter.
Men då vill jag veta. Den här katten som ni ska ha, är den hona eller hane?
Ja, det spelar verkligen ingen roll.
Nej.
Men jag tycker
vad har du för namn?
Jag har ett kattnamn som jag gillar som är jättefult egentligen. Det är som en hora. Natasha. Det är snuskig, eller typ Svetlana. Men jag gillar ju Natasha, för att när jag var liten så hade min mormor en katt som heter Natasha.
Och
jag
tycker det är gulligt.
Ja, men det är ett väldigt gulligt kattnamn, Natasha. Och så kan man säga Tasha.
Tasha. Så jag vill återanvända, men då är det ett släktnamn kan man säga.
Precis, min mormors gamla namn. Men ja, en honkatt kanske jag vill ha då.
Ja. För jag tycker att det är ändå roligt att så här, tänka på vad ens... Min hund som jag hade, han heter ju Seven. Efter siffran 7, som var min lyckosiffra. Och sen hörde jag så här, men det är bra om man har S i hunden, ja, så då lyssnar de så här. Så
men är inte det så med katter också?
Säkert, jag vet inte.
Bara, katter är inte lika benägna att börja lyssna på dig. De bara... Nej,
det är inte så som man bara, Natasha kom, och hon bara...
Men det gör de ju, vissa katter. Nej. Är ju så.
Katter är djävulens djur.
Men det är slut, alltså inte alls.
Jag är med dig, Camilla, vi ska ju skaffa, vi har ju liksom börjat prata om att skaffa ett djur till.
Alltså, det är ju så mysigt med hundar och katter.
Ja, exakt, det tycker jag också. Men problemet är att vi vet ju inte om Dante går ihop med katter. Vi vet att han är jättenyfiken på dem, men vi vet inte om han går ihop med dem. Men vi vet att han går bra ihop med hundar, så att nu funderar vi på att kanske skaffa en.
Det är sant.
Ja, men det tycker jag inte. Det tycker jag absolut, att man har man en hund och har möjlighet, och ni bor där ni bor, ni två personer, det är supernice att ha flera hundar. Så det är bara att köra.
Jag tycker, ska ni bo kvar där uppe för alltid? Ska ni bo kvar där uppe för alltid?
Alltså, vi har ju sagt ett år till att börja med att testa, men det, som det ser ut nu så kommer vi vara kvar i alla fall ett tag till. Sen är ju liksom, vi är där så länge det känns bra.
Men nej, inte utsätt inte stackars hunden för att få en katt. Jag menar, det är två olika djur. Nej, men det är två
men
olika djur.
Man ser alla videos på en hund och en katt.
Jag ser en massa folk eller typ så här,
jo, men de har ju varit
där det finns hundar och katter och så sover de tillsammans, som är så här jättemysigt att ta hand om varandra.
Absolut. Men det är ju inte de bara, vi har valt det här. De blir ju tvingade till det. Alltså jag tycker att det är lite taskigt. Nej, det är bara så här, nu älskar ni varandra. Nej. Och det är så här, barn från olika föräldrar behöver inte heller bo under samma tak.
Det är precis som att man inte ska blanda barn och olika kulturer. Det ska liksom vara segregerat.
Ja, jag tycker det. Det är mycket bättre.
Någonstans får man fan sätta gränser, tycker jag.
Nej, jag tycker katt och katt, hund och hund. Punkt på det.
Det var så Gud gjorde det.
Jättebra.
Och byt för Guds skull inte namn på djuret.
Ja, då har vi kommit till veckans hang-up och jag tänker att jag börjar.
Vad är det?
Det är någonting man inte har kunnat släppa helt enkelt under veckan som gått.
Som ligger och guppar runt.
Precis. Och jag har inte kunnat släppa, och det här är väldigt sent till festen, men den här podden som heter Ursäkta Och jag vet att liksom folk har lyssnat på den jättelänge. Robin
snark.
Jag vet, snark. Robin har snackat om den i ett år. Och jag har bara, jag började lyssna på riktigt förra veckan. Och har lyssnat nu på kanske 15 avsnitt. Det är helt sjukt. Jag kan inte sluta lyssna på de här personerna, Edvin och Johanna. Fy fan vad jag älskar dem. De är så jävla roliga.
Men förutom att de är roliga, för jag menar det är ju deras också yrken att vara komiker. Vad är det som gör det så extra kryddigt?
Gud, det är så kul för att de har ju en väldigt bra personkemi sinsemellan, deras liksom dialog, hur de pratar. De har sitt snack som de bara kör.
Är det manusbaserat eller
nej,
kör
men jag
de
vet
freestyle?
Inte. Robin säger att de måste förbereda sig jättemycket, men de har liksom ett snack som är så bra mellan dem, och hon är liksom en straight tjej och han är jätte gay. Och,
han är gravt homosexuell.
Ja men verkligen, gravt homosexuell. Men han är underbar och han är så himla... han har inga gränser, han är helt gränslös. Han säger såna sjuka grejer. Och den största delen av publiken är ju straighta personer.
Som till exempel, vad säger han då?
Nej men han kan säga liksom, gej, jag vill bara bli knullad just nu i räven. Alltså bli knullad hela helgen typ. Alltså såna grejer kan han säga.
Mm. Och vad säger Johanna då? Ja!
Hon bara, men
go
gej,
for it.
Ja, alltså, ja men gud på riktigt, ja. Alltså de håller alltid med om varandra. Även när de säger korkade grejer. För de säger ju korkade grejer. Och alltså bara för att provocera. De är ju inte korkade de här personerna. Nej. De är ju jättesmarta. Jag tycker de är genialiska. Jag älskar den här podden. Och jag sa det till Robin nu. Alltså Edvin är fan en drömgäst till Bögministeriet. Alltså jag önskar att han skulle kunna vara med någon gång.
Alltså alla mina allergier slår igång på honom.
Men sluta!
Nej, alltså jag klarar inte av honom.
Men håll käften.
Nej, alltså men jag är så ledsen att jag... Men det är någonting hos mig som gör att jag... Det handlar ju bara om mig själv. Jag blir så provocerad av honom.
Nej, jag älskar honom.
Gud, nu ska jag lyssna på det här för du blir jättenyfiken.
Nej, men det är skitkul. Du behöver inte vara med. I så fall så kör jag med någon annan. Nej, men han är så sjukt rolig. Och hon också. De är underbara.
Johanna tycker jag är jätterolig.
Ja. Nej, men de är också väldigt så här, smarta på sitt sätt att ta upp olika issues och osäkerheter som de har. Och de gör det liksom på ett komiskt sätt som många komiker gör. Att de liksom skämtar bort det. Men de tar även upp... liksom allvarliga ämnen, fast de gör det på sitt liksom väldigt speciella vis. Att de lyckas ändå flika in viktiga saker bland all flams. Och de säger ju saker som, alltså första gången jag lyssnade så bara, vad är det här för något? Är de seriösa eller? Men man måste ju förstå att de är ju, de skämtar ju bara, de är ju sarkastiska. Det är ju en grav liksom, det är ju en fars liksom. Det är skitkul.
Men har de, jag har bara lyssnat på små i och med att jag har lite allergi. Så här, men har de några seriösa ämnen som de pratar om så där och benar ut, eller är det bara så här?
Alltså podden är liksom inte, de fastnar sällan väldigt länge i ett ämne, utan det är väldigt snabba så här, nästa grej, det här gjorde jag helgen, jag var på någon fest och sen så gick de hit och sen träffade de den här personen och så snackade de. Det är väldigt mycket skitsnack och man får följa med in i deras lilla... det är väldigt internt men ändå intressant. Det är liksom man följer de säger namn som man bara, vem fan är det där, som att man får följa med i deras lilla
umgängeskrets.
Utan det är ändå intressant och det är ändå kul. Men det är väldigt snabba ryck mellan.
Men visst, det är väl Hanna och Amandas mediehus som producerar det där.
Nej, ingen aning, jag vet inte.
Jag tror att det är det. This perfect
så
day
det är
media.
Min veckans hang-up. Om Edvin, lyssna på det här, snälla kan inte du vara med. Alltså jag hade blivit lycklig.
Ja, förlåt Edvin att jag inte tycker...
Usch, alltså, jävla opassande.
Nej, det är inte opassande. Jag vill tycka om dig så mycket. Men det är någonting hos dig som jag irriterar mig på hos mig själv. Och därför så klarar jag inte av det. Så det handlar om mig och inte om dig. Jag vill bara få det sagt.
Bra.
Cassie, min
hang-up den här veckan är ju faktiskt Pose, därför att den har ju, tredje säsongen har ju precis börjat gå och det är sista säsongen av den serien. Jag upptäckte ju den också väldigt, väldigt, väldigt sent, för jag menar det är 2017 tror jag först säsongen kom av Pose eller så. Så att den är inte jätte ny. Och jag kommer ihåg att jag har försökt titta på den förut, men och då tittade jag på första avsnittet och jag hade så himla svårt, som jag sa tidigare, förhålla mig till det här. För jag var ju helt inne i det här Philadelphia. När ska det här tunga och mörka komma in? När ska man liksom visa så här? Och sen så blev en av dem mördad och så blev det bara våld så. Och så att först, så att jag slutade titta efter första avsnittet första gången, och sen så nu i och med att Mike hade sett den och tyckte den var så bra, så var jag bara så här: okej, men om du vill se om den så ser vi den tillsammans. Och han var ju lika betagen andra gången som första, alltså du vet så. Och den har väckt lite, alltså den stoltheten över vår historia som HBT-personer på ett sätt som få andra saker gjort. Därför att i allt det här skit, för ja, det var liksom AIDS-epidemin, man får, det är också lite väldigt utbildande, för den är ju historiskt korrekt. Den är lite som Hollywood, men man har liksom inte, kanske inte gjort, tagit sig lika mycket friheter. Alla de här karaktärerna nästan är fiktiva i serien. Till skillnad från Hollywood, där det liksom finns riktiga karaktärer som kanske har fått en annan historia än vad de hade egentligen. Och det, så att liksom, så man får veta så här, men se det här när de begraver folk i massgravar på en ö så här, och sen så får de här massgravarna återanvända så här, var vi kollade upp det, tror jag var så här, var 12:e år, så liksom gräver man upp dem och sen så vet jag inte vad man gör, och så gräver man ner nya. Så det fanns ju liksom i allt det här skit, och den här skiten, och New York var ju en jävligt skitig och stökig stad fram till liksom mitten på 90-talet när Giuliani började städa upp. Det
är en stycke New York historia.
Ja, och det är så himla fint. Alltså det, de lyckas paketera hela ballroom. Alltså det är som Paris is Burning är ju inspirationen till den, så att man får ju också se, alltså dansarna. Gillar man RuPaul's Drag Race, så är ju liksom ballroom-scenerna är ju fucking amazing.
Ja, nej, men det är på riktigt.
Precis, det är på riktigt. Och man får liksom, det finns ju någonting där man liksom, de dramatiserar ballroomkulturen men på ett sätt som är äkta till ballroomkulturen. Och det här har gett mig också en förankring i den kulturen, för jag kan ju se hur den, vad den har gjort, och liksom när man, om man så, för jag kom till exempel först i kontakt med Reading i RuPaul's Drag Race, det var liksom min första riktiga. Men när man då tittar på liksom det riktiga ursprunget, alltså det är ju någonting helt annat. Alltså det är ju, det finns en sån klass i det, som du kan, en read idag så är ju Reading cattiness, det är ju liksom bara att så här slänga ur sig någon kommentar. Gud, ja. Men då var det verkligen så att du kunde inte läsa någon för någonting som du själv hade, så att om du inte var polished så kunde du inte läsa någon annan för att de inte var det. Och det fanns liksom som någonting uppbyggande i det. Det var liksom så här, you call others out on their shit och liksom hjälper folk att utvecklas. Alltså, vet du, så här, jag tycker att den scenen är så fin, ett så fint tidsdokument. Man lär sig om väldigt mycket av vår liksom ganska nya, moderna historia. Och alla karaktärer har liksom någonting man tycker om dem. Och en cast, den största casten hittills tror jag, av transpersoner såklart, för att det är ju mycket transpersoner som är de spelar.
Men jag håller med, så
fantastiskt.
Och väldigt, där har vi också, det är ju väldigt vackert också. Det är ju snyggt, det är snygga kläder, det är bra scenografi, alltså jag menar allt, och casten är ju fantastisk.
Och så Papi, han är en sån fin karaktär, jag älskar Papi. Alltså han är min bästa.
Men det är många fina karaktärer. Och
Blanca är ju också så här. Hon är så fin.
Ja,
verkligen. Och jag tycker att det är viktigt att man så här, tittar på den ur en dokumentärserie. Ja, att man så här, får lära sig historien.
Ja, men verkligen. Om jag skulle sätta ihop ett så här, curriculum, kanon för bögar, så skulle It's a Sin och Pose vara med, för att de,
och Paris is Burning naturligtvis. Ja,
precis, ja, men absolut.
Man tittar på Paris is Burning först och sen tittar man på det andra, så förstår man och förstår.
Men det som också, det är också älskar med Pose, det är att de sätter allting så musiken är ju samtidigt, så att man, så att har man varit upp liksom,
man
med
slängs
på
tillbaka.
Precis, man bara just det, Madonna låter sen när Vogue kom, för det är liksom i andra säsongen tror jag så här, då kommer Madonnas låt Vogue och lyfter ballroomkulturen under ett tag.
Men man förstår ju att Madonna måste ha blivit gone crazy när hon bara så här, det är det här jag ska lyfta. Här vill jag, det här är nutida, det här här vill jag vara. Och sen hade hon ju ingenting där att hämta, för hon var ju en vit heterosexuell kvinna och hade ingenting där att göra. Men hon nästlade sig in och gjorde sig rik på den kuppen. Men det var ju bra, för då fick vi upp ögonen för det. För men annars hade det kanske inte varit lika synbart.
Nej, men exakt. Exakt.
Så det är ju toppen. Bra hang-up tycker jag.
Verkligen.
Jag tycker överlag att både HBO och Netflix är fantastiska när det kommer till HBTQ-serier. Jag tycker de är jätteduktiga, att de lyfter upp det och gör egna segment av det och lägger det som en egen rubrik och så. Jag tycker det är toppen. Jag menar 2021, tänk att få vara en 13-14-åring som trevar sig fram och har så mycket att titta på, som både är dokumentärt men också fiktion och så vidare. Det är superfint.
Men som också är positiva historier.
Det är positiva historier, det är ingen som tar livet av sig.
Jag kommer ihåg att Philadelphia var den enda bögfilm jag såg. Liksom, man bara...
Gud, alltså alla de där
som var jag grät så mycket.
Den
är också en serie som jag tycker är så otroligt vacker och välgjord, men också bra att den kommer ut nu så att ungdomarna idag och människor idag påminns om det här, för det var ju inte så länge sedan. Och det är en så otroligt viktig.
Har ni sett den andra serien Generation? Nej men sluta, ni måste gå hem och se den bums.
Är det på Netflix eller är det på?
Den är på, nu vill jag, jag tror att det är HBO.
Okay.
Nej men alltså, It's a Sin, den parkerar man.
Nej.
Titta på den här. Jo,
det tror inte jag på.
Jo, den är jättebra, det är så bra.
Generation.
Ja. Så bra.
Okej, vad är din hang-up då?
Min hang-up är ju att jag har ju varit modell. Jag var modell för en vecka sedan. I söndags då blev jag
kastad
till modell. Nej men det är lite hemligt, förstår du? Det är en lansering som snart ska äga rum. Nej, jag blev kontaktad på Instagram av en kille som är designer. Han har gjort massa, bland annat har han gjort alla kläder i mellanakterna till årets Melodifestival. Kommer ni ihåg Christer Björkman-numret när han har vit hatt och så? Nej,
jag kollar inte.
Ni kollar inte på Melodifestivalen. Han gjorde också Tess Merkels kläder i framträdandet, rosa röd dress och så vidare. Han ska också göra kläderna till Maltas bidrag som de tror ska vinna nu med den coola lite plast-size modell eller tjejen som sjunger, skitcool tjej. Nej men jag blev kastad, han har designat swimwear. Så att han kommer att släppa en kollektion med badbyxor i olika sprakande mönster.
Gud, vad kul, Anton.
Med olika små budskap on your butt.
Alltså fan vad roligt, Anton.
Ja, så att då blev jag castad som XL-modell. Så att vi var fyra stycken killar som var där i söndags och var modeller.
Gud vad roligt.
Det var så jävla...
Var det? In studio.
Hos en well-known photographer.
Alltså fy fan vad kul.
Så då fick vi svassa runt där och gå runt i små kalsonger med inlägg. Sorry to... Alla bulor måste se likadana ut.
Ja, är det sant?
Och man får inte, det får inte se så här om de är omskurna eller inte.
Det får inte vara så här.
Det får inte synas några riktiga konturer.
Kukkonturen får inte synas, det ska bara vara runt. Mysch. Nej men det var skitkul och det var väldigt kul att få exposa sin kropp och att man också, eller jag fick också bli kompis med den och visa upp den bland andra personer och så bli fotograferad så här väldigt naken fast med kläder på. Jättekul. Så det
fan,
var
roligt. När kommer de bilderna?
Det kommer lanseras nästa vecka.
Wow.
Man kan redan nu gå in och följa det här märket på Instagram och det heter Pay for Gay. Så man kan följa det där, så kommer det lanseras nästa vecka, så kommer man att få se mig i en och annan liten badbyxa och i väldigt...
Gud vad roligt.
Så det är min hang-up. Det var väldigt kul. Det var väldigt kul att få vara låtsasmodell och få bejaka sin kropp.
Shit vad kul, jag ser verkligen fram emot att se.
Ja, jättekul. Men Micke, det har varit ett nöje.
Ja, så himla härligt. Jag är så glad att jag fick tillfälle att göra det här. Och jag måste säga att det var himla också så här, när vi var på väg hit, jag blev lite trött och lite mosig, men nu är jag bara så här. Det var
men
så roligt.
Du får komma ner lite oftare tycker jag.
Ja, nej, men det kommer jag göra nu, för att jag har arbetsplats egentligen i Hallunda, så jag kommer behöva komma ner ganska ofta. Så jag gissar att framförallt i höst så kommer det kanske vara en gång i månaden minst.
Det är perfekt. Mer än så vill vi ändå inte
ha det. Nej, exakt. Det räcker med.
Någon måttar på det bara. Jag måste just.
Ta så stor plats.
Någon måtta får det vara.
Men man kan ju inte följa dig någonstans. Men
ja, vart... men på Twitter så finns det ju på som @Kasanovic. Men det är ja, så. Och sen så kan jag också gå ut med ett erbjudande. För att jag håller på att skriva klart min bok. Just nu är jag inne på sista redigeringsrundan. Där jag liksom putsar upp detaljerna. Och jag är betaläsare. Och jag publicerar ett kapitel i veckan i ett dokument. Så är man intresserad av sci-fi. Det är samtida sci-fi. Det är lite queer och lite så. Men det är ju också en rymdopera. Så att den kommer så små.
Så jävla coolt.
Så vill ni bara betaläsare så kan ni höra av er till mig. Och då kan ni faktiskt nå mig på kasarnovic@gmail.com. Och googlar ni Micke Kasarnovic så kommer det säkert upp.
Liksom. Sen har väl du en OnlyFans också?
Ja.
Eller?
Ja, det har han.
Är det inte det?
Ja, men, och där visar jag livet från Norrland.
Den nakna sanningen.
Den nakna sanningen. Nej, så där kan man göra. Så vill ni vara beteläsare och komma med lite input på saker så är ni jättevälkomna.
Underbart. Mm. Och Camilo, var hittar vi dig?
På Instagram, Cocolicious.
Cocolicious. Mm. Och mig hittar man på @AntonRenström. Mm. Och vi vill ju uppmana än en gång våra lyssnare, vad är det vi vill att de ska göra?
Kanske gå in och skriva en liten recension om oss, om man vill.
Kryssa en stjärna, sätt ett betyg.
Eller kanske skriva en recension på Facebook. På Facebook-sidan kan man också recensera.
Verkligen. Och det låter ju banalt, men det är så enkelt att man kommer högre upp i ettorna och nollorna när man får kommentarer och så vidare. Så tyck och tänk, vore vi jätteglada. Och skriv gärna in.
Ja, skriv in. Som ni hör så vi tar ju upp. Jag tror inte vi speciellt många lyssnar på det. Kanske om det är någon kommentar som man kanske...
Som vi tar inte, bort
så. Mm. Men vi gör det faktiskt att absolut skriv in hej@bogministeriet.se eller så går ni in på bogministeriet.se och då finns det ett formulär där ni kan vara helt anonyma. Ni behöver inte stå och skriva er e-postadress eller någonting.
Grymt! Tack och hej! Veckan.
Tack Puss. För idag!
Hej då!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.